God morgon vänner. Hoppas ni kan känna er bekväma och avslappnade i denna gudstjänst och känna er som hemma. Du som är här ofta i vår kyrka och du som kanske lyssnar lite mer sällan men ibland via länk eller brukar vara här men inte kan vara med idag. Hoppas att alla kan känna sig tillfreds och harmoniska med den här förmiddagens innehåll som alltså har temat morgonens Gud. Ni ser redan på skärmen att det har kommit upp 3 stycken sånger som faktiskt sådana här som man sjunger gärna tillsammans när man vill sjunga trevliga små körer. Och vi ska göra det. Guds folk är ett sjungande folk. Så jag tänker vi sjunger några till. Den första och den sista på väggen kan ni. Varje liten morgon ger han mod att vara vaken. Jag kanske inte alla kan den, men den är lite så lätt att haka på. Vi sjunger den 2 gånger. Sen kommer en sång på engelska. Den har vi sjungit här i kyrkan vid ett tidigare tillfälle. Och efter att ha sjungit den kören en gång sjunger jag en liten vers. Sen fortsätter vi med den. Och så sjunger vi på det i denna lilla morgonmedley. Din trofasta kärlek aldrig mig lämnar. Och så får sången vara med och du nu när vi sjunger och liksom bygga in den goda tanken i den här gudstjänstens predikoinnehåll om morgonens Gud. Varje liten morgon ger han mod att vara vaken. Varje liten afton ger han ro att somna in. Stor är din trofasthet, min Gud. Stor är din trofasthet. Gud är alltid densamme. Det har vi hört redan idag och det är ett centralt budskap i Bibeln. Gud förändras inte, han är densamme. Och sen har vi vår relation med Gud, vi dödliga människor som lever en kort tid och som upplever att allt verkligen inte är detsamma hela tiden. Men vi har en relation med denne evige som är densamme under livets alla omständigheter. Och det här har fascinerat mig mycket på sistone. Att vår osäkra tillvaro, om man får uttrycka det så, matchas mot Guds väldigt säkra tillvaro och vi möts. Och detta sker dygnet runt. Dagarna kommer och går, morgon, dag, kväll, natt. Men ständigt så finns Gud där oavsett våra omständigheter. Och jag tycker om tanken som är så stärkande att Gud är densamme. För drygt ett år sedan så predikade jag över temat nattens Gud och la fram bibliska exempel på hur Gud verkar under nattens timmar och är densamme då. Och idag handlar det om morgonens Gud och det börjar likna en slags miniserie här tycker jag. Det kanske rent och blir en fortsättning för det kommer ju en dag efter morgonen och sen kommer en kväll på det. Så hur som helst. Bibeln beskriver Gud som hela tillvarons, inte bara dygnet utan hela tillvarons Gud. Så när vi nu sätter fokus på morgonens Gud en stund idag så innebär ju inte det att vi begränsar utan snarare att vi fördjupar lite grann. Och det är vad vi ska göra en stund. För morgonen och morgonen generellt kan man ju säga att det är en... Det är ett väldigt rikt begrepp. Vi säger ordet morgon i kombinationer och för sig självt jättemånga gånger på över ett dygn. Morgon hit och morgon dit. Det är ett vanligt begrepp. Och för det kommer ju, dagarna och timmarna kommer och går och morgnar kommer den ena efter den andra. Men det intressanta är att det redan i Bibeln då är ett starkt begrepp. Till och med i själva skapelseberättelsen har morgonen en central funktion. För den berättelsen i början på första Mosebok som börjar med att i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Den är cyklisk med 6 cykler som upprepar samma mönster. Gud sa och det blev så och Gud såg att det var gott. Och sen följer detta och det blev kväll och det blev morgon. Det blev kväll och det blev morgon 6 gånger och det blev kväll och det blev morgon. och det blev kväll och det blev morgon. Det är inte det omvända. Det är inte och det blev morgon och det blev kväll. Utan efter kvällen kom morgonen. Det finns en framåtriktad rörelse i Bibeln in emot själva morgonfenomenet. Redan från skapelsen. Därför att morgonen är startpunkt för någonting nytt. Och fortsättning på det som redan har varit. Morgonen har verkligen en dubbel innebörd av att starta upp och att fortsätta. Så i skapelsen finns detta och vi kan om vi vill redan i det här segmentet av predikan konstatera att det upprepas en andra gång i vår bibel och därefter en tredje. Den andra gången är när Jesus uppstår. Han uppstår på morgonen, han uppstår inte på kvällen. Han uppstår på morgonen för det är framåtriktat. Det är nytt och mer på gång. Och så talar vi om uppståndelsens morgon som handlar om den eviga härligheten som också är en fortsättning på någonting och ändå någonting nytt. Morgonen är ett centralt tema i Bibeln. Och det är det som den här predikan handlar om. Det är som att i skapelsetanken det ligger att själva naturen visar att Gud är stadig, ständig, beständig, bestående. Och därför kan dygnets växlingar finna ro också i våra liv i en gudomlig stadga. Och det här är en stor tanke som Paulus plockar upp i första kapitlet av Romarbrevet, en välkänd vers. Han noterar i vers 20 i Romarbrevet 1: allt sedan världens skapelse har hans, alltså Guds, osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Naturen vittnar om Guds närvaron i själva skapelsen och i själva tillvaron. Min relation till morgonen, om jag får bli lite personligt ögonblick, är att jag alltid har gillat morgonen. Jag är uppväxt på landet, skog, natur, sjö, äng och inte minst just sjö där man kan fiska tidigt på morgonen. Jag har otaliga gånger varit uppe tidigt för att få fiska när dagen är som färskast. Det är underbart att dra upp en färsk fisk just då. Jag har också en speciell relation till morgonen därför att jag tidigt fick lära mig en sång i skolan. Och jag kunde den innan skoltiden också. Vi kan lägga upp nästa bild här nu så får ni se vilken det är. Morgon mellan fjällen. Hur många kan den sången så här spontant? Den kan jag. Vi säger så därför att vi är från den generationen som fick lära oss kanske den här sången i skolan. Så jag kunde ju den. Och mitt trick då som jag inte förstod att det var ett fantastiskt trick, det var att jag lärde mig spela cittra väldigt tidigt, före skolåldern. Och mina föräldrar, min pappa predikade Sigvard och min mamma Linnea tillsammans med min pappa sjöng mycket. Och när de insåg att jag kunde den sången utan till och dessutom hade lärt mig spela cittra, då var ju nästa steg självklart. Sven Otto måste sjunga i gudstjänsten. Och det gjorde ju Sven Otto då, han var ju lydig sina föräldrar, så jag ställde upp cittran på balustraden i missionshusen där min pappa predikade och så spelade jag och sjöng Morgon mellan fjällen. Men det var inte bara lyckosamt för jag vägrade någon gång också. Och det löstes genom en muta på 1 krona. Och så sjöng jag Morgon mellan fjällen. Sen dess har jag kunnat den i hela mitt liv. Det är en fantastisk sång, jag måste få berätta om den. Den här sången var länge okänd till sitt ursprung, men nu kan man läsa om att ursprunget till den är tidigt 1800-tal, troligen 1816, då en romersk katolsk präst först hade skrivit en slags grundsång, men den plockades upp av en andra personer i Tyskland som skrev den här sången. Men den här prästen som heter Christoph von Schmidt, han står som ursprung till sången. Den sjungs tydligen i Europa. Kom över till Amerika och där fanns en baptist, en broder vid namn Horace Waters. Och han gav ut barnsångböcker och andra sångböcker i stor omfattning. Han gjorde pianon också. Vi pratade 1800-talets början. Han fick tag i den här sången och den översattes då till engelska. Morning amid the mountains. Och den gav han ut i en söndagsskolsångbok som en barnsång. Strax därefter, redan 1852, plockade den svenska kvinnan Betty Ehrenborg, som är känd som söndagsskolans upptaktsperson i Sverige, upp den i en sångbok för barn. Och så blev det här en barnsång i 1800-talets mitt. Och då betraktades det som lite så här smått naiv. Teologin var inte så djup, lite barnsligt, allt för enkel. Det var inte mycket att sjunga. Så den föll kanske lite i glömska. Och det dröjde ända till 1937 innan den kom in i Svenska psalmboken. Där har den sen funnits. Det är en fantastisk sång. Alltså det, texten, den som säger att den här är barnslig och inte har någon särskilt djup teologi, kanske har glömt vad Paulus ansåg om skapelsen som ett tala om Gud. Morgon mellan fjällen, hör hur bäck och flod sålande mot hällen sjunger, Gud är god. Jag la texten mot en bakgrundsbild ifrån en vacker dal söder om Tromsö i Nordnorge. Den riktigt illustrerar sången. Se hur dagen bräcker, framgår ljusets flod. Dalen som den väcker svarar, Gud är god. Skogens grenar glittrar och med gladligt mod fåglarna som kvittrar sjunger, Gud är god. Och så den uppfordrande fjärde versen. Själ, vak upp och svara dem med nyfött mod. Höj din lovsång klara. Gud, vår Gud är god. Varsågod och stå upp om du orkar och vill. Vi ska sjunga sången.
Morgon mellan fjällen, hör ur bäck och flod, sjunger Gud är god, Gud är god.
Tack för att du har varit med och predikat. Nu kan jag gå ner och sätta mig. För här har vi själva grundidén i hela predikan. Gud är god och det är morgonen också. Så låt oss önska varandra en god morgon. Gör det. Ja, det handlar om att möta livet ur ett morgonperspektiv. Och det gör vi med tre stycken ingångar i temat. Gud som är morgonens Gud erbjuder också hjälp, närvaro i morgonens nåd, i morgonens nöd och med morgonens hopp. Ja, nu när ni ändå har sagt god morgon till varandra, säg till den du sitter bredvid någonting du tänker när du hör och ser de här tre formuleringarna. Och är du ensam där hemma, tänk själv, eller vill du tänka själv i kyrkan, gör det. Ett par minuter runt. Vad tänker du? Morgonens nåd, morgonens nöd, morgonens hopp. Förbered predikan genom att prata lite på det sättet. Varsågoda. Ja, men tack för att ni förkunnar för varandra och ställer in tanken på det som den här predikan såklart handlar om. Just att möta livet med ett morgonperspektiv, att vara på väg liksom i en slags rörelse framåt och förstå att livet har många sidor men också rikedom. Morgonen som nystart men också som fullföljande av det som har varit. Och ja, den bibliska informationen om morgonen är rik på exempel att morgonen är en nådens tid. Det är alltså någonting väldigt gott och ljust och vackert. Gud sover aldrig. Han är ju redan där när jag vaknar. Han finns där hela tiden. Och det är jag som växlar mellan sömn och vakenhet dag och natt. För Gud är alltid ljus och Gud är alltid vaken, om man uttrycker sig mänskligt naturligtvis. Och så morgon och nåd. För att nu då ta det första momentet här, är väldigt ofta sammanfogade. Och det här är en sån vacker text ifrån Mose från psalm 90. Mätta oss med din nåd när morgonen gryr, så att vi får jubla och glädjas i alla våra dagar. Vilken morgonbön! Mätta oss var morgon med din nåd. Vi ber bordsböner ganska ofta. Tackar Gud för maten och tackar för att vi har bröd att äta. Det här visar att djupast sett i själva livets existens, den djupaste dimensionen, där behöver vi också mättas i själva tillvarons fortsatta rullande framåt, som vi upplever det i en slags framåtriktad rörelse. Vi behöver bli mättade till vår inre människa genom Guds nåd varje morgon. Varje ny livscykel, varje nytt dygn. Ständigt längta efter att bli mättad av Guds nåd. Vilken underbar bön detta är. Och följden av Guds nåd, påstår Mose i den här formuleringen, den är ju jubel och glädje. Nåd leder till positiva ting i våra liv. Vi får skäl att jubla och vara glada. Så där är kopplingen väldigt tydlig. Och i psalm 143 så uttrycker David så här, vers nummer 8. Låt mig möta din nåd på morgonen, ty jag litar på dig. Låt mig möta din nåd på morgonen, ty jag litar på dig. Hur ska Guds nåd kunna verka i våra liv varje ny dag? Jo, genom att vi har en landningsbana i vårt inre. Vi har tillit till Gud. Min tillit till Gud är Guds landningsbana för nåden in i mitt liv. Jag är öppen som blomman som när solen kommer öppnar sig och släpper in ljuset. Sånt är mitt inre liv när jag lever med Gud och förväntar mig detta. Och så kommer önskan då i fortsättningen på samma psalm, samma vers 143:8. Visa mig den väg jag ska gå. Jag lyfter min själ till dig. Mitt gensvar är alltså att jag bildlig mening lyfter upp mitt inre inför Gud. Så vill jag börja varje ny dag. Då kan nåden verka i mitt liv. Och det blir ju en uppmaning till mig, Sven Otto Emanuel Rimås. När du vaknar på morgonen, ha denna längtan att du ska bli mättad av Guds nåd som du kan möta, så att du kan lyfta ett jubel till Gud oavsett omständigheter. Svårt men möjligt. Gud vill verkligen mätta oss med sin nåd. Och många av oss känner säkert till formuleringen från Jesaja bok kapitel 50 vers 4, där Jesaja gör ett påstående så här: han väcker, alltså Gud, han väcker varje morgon mitt öra, väcker det till att lyssna som en lärjunge, eller äldre formulering, till att höra på lärjungavis. Och där ger Jesaja en bild utav att Gud också verkar i mig när jag vill söka honom. Han väcker i mig det inre livet så att jag verkligen kan vara lyhörd för Gud, lyssna på Gud som en lärjunge lyssnar på sin mästare. Det här är en gammal bildmiljö. Vi har det inte riktigt på det sättet. Men det handlar om att en lärare, en mästare som undervisade sina lärjungar, hade full uppmärksamhet. Och lärjungen visste att nyckeln till att det ska gå bra för mig, det är att jag lyssnar på min mästare. att jag lär mig av min lärare. Att jag tar in det min mästare vill ge. Det är ett ansvar jag har. Men jag kan också få hjälp, enligt Jesajas sätt att formulera det här i relationen till Gud. Få hjälp att bli väckt till det inre livet så att jag förmår ta emot, blir lyhörd för Guds vidrörande i mitt liv och tilltal och vägledning. Det här är en attityd att gå in i morgonen med. En bön att bära med sig, så när man vaknar på morgonen är man på det här sättet och är redo att leva för Gud denna nya dag. Följa Guds vägledning. Ta emot det Gud vill ge den här dagen. Ett bra exempel på det här är faktiskt Jesus själv, för det står om honom bland annat i Markus kapitel 1, det är vers 35, att nästa morgon, tidigt nästa morgon, medan det ännu var mörkt, gav han sig av därifrån och gick bort till en enslig plats, och där bad han. För Jesus var tydligen också morgonen ett moment under ett dygn då öppenheten för Gud var viktig att upprätthålla. Nu betyder inte det här att man alltid måste gå undan och be så fort man vaknar i fysisk mening så. Men det innebär att man har en öppenhet för Gud att verka när den nya dagen börjar. Och därför så formulerar David, jag tar några exempel på rad här nu ur liksom Guds ord. David formulerar i psalm 57, verserna 8-12, en tanke om sitt hjärtas frimodighet på det här sättet. Och det är egentligen ett längre stycke där i psalm 57 och ett sammanhang med flera psalmer i rad. Men psalm 57, verserna 8-12. Står det så här: mitt hjärta är redo, Gud. Mitt hjärta är redo. Jag vill sjunga och spela. Vakna min själ. Vakna harpa och lyra. Jag vill väcka morgonrådnaden. Folkbibeln översätter så här: mitt hjärta är frimodigt, Gud. Mitt hjärta är frimodigt. Och en engelsk översättning, New International Version, har: mitt hjärta är fast beslutat att. Det här handlar om en inställning. Jag vaknar redo att ta emot vad Gud vill ge. Och då blir jag också frimodig. Och så kan man läsa i psalm 59 strax efter. Det som också var till grund för en av de här små sångerna vi sjöng för en stund sedan. Psalm 59, vers 17. Men jag vill sjunga om din styrka och jubla var morgon över din trofasthet. Varje morgon vill jag göra det. Och psalm 92, vi tar den också här. Det är gott att tacka Herren och att lovsjunga ditt namn, ty du är den högste. Att på morgonen förkunna din nåd och om natten din trofasthet. Morgonens Gud är en nådens Gud. Och det här är den underbara ingången i den lilla sammanfattningen jag gör här nu av många texter. Det finns nåd på morgonen för oss när vi vaknar. För morgonen indikerar i sin själva existens att det finns möjligheter. Att det ljusnar. Att det är på väg framåt igen efter mörkret. Så ta till dig vad Guds ord manar, nämligen att om morgonen gå in i den nya dagen öppen för Gud och hans nåd. Den finns där lika säkert som syret vi andas och som ljuset som bryter fram. Så morgonens Gud är nådens Gud, men morgonen är inte bara nåd för oss, det vet vi också mycket väl. Vi känner alla till att morgonen också innebär nöd. Den här 59:e psalmen som jag läste om alldeles nyss, den innehåller en fortsättning. Men jag ska sjunga om din styrka och jubla var morgon över din trofasthet. Ty ty du blev en borg för mig, dit jag flydde när jag var i nöd. Vi är alla smärtsamt medvetna om att en gryning kan vara oerhört tung. En morgontimma kan vara mycket nödfylld, så till den grad att vi inte ibland ens orkar tänka på en ny dag, en ny morgon. Vi vill inte ens gå ur sängen om vi ens har sovit under natten. Så det som präglar min nya dag när jag har sådana livssituationer, det är inte upplevelse av nåd, utan det är upplevelse av nöd. Och nu pratar jag upplevelse. Nöden upplevs, nåden finns där ändå. Men nu, vi kan uppleva en sån besvärlig livssituation att vi inte orkar tänka den nya dagen. Den är nödfylld. Vi har ensamhet. Vi är övergivna. Vi har meningslösheter och vi har svåra förluster. Vi kanske har drabbats av en sån förlust som har gett oss till och med rent av fysisk smärta. Vi kan ha fysisk smärta som har sitt ursprung i att vi är bräckliga människor. Vi kan ha själslig smärta och må dåligt i psykisk ohälsa. Och vi kan ha ångest. Och att komma dragandes med nåden när ångesten florerar är inte enkelt. Och därför tänker jag, jag vill säga det här idag, för jag tycker det hör ihop. Nåden finns där även om nöden överväldigar. Och vår lösning är naturligtvis att hålla fast vid nådens ljus genom nödens mörker. Och bildspråket i den här texten, det är en borg. Var min borg? Vart ska jag ta vägen om min morgon är en nödens morgon? Jo, jag ska gå till en borg. Och i den borgen kan jag finna trygghet medan striden, oron, eländet rasar. Borgens uppgift är att skydda den som behöver skydd. Man går in i en säker borg när det är så stormigt och farligt runt omkring att man behöver gå undan, finna ro medan stormen lägger sig och uppleva en trygghet i otryggheten. Och som jag förstår den här texten om borgen, där jag kan ta min tillflykt i min nöd, så är det ett bildspråk på att i Gud kan vi finna en tillflykt även om nöden överväldigar oss. Månar är också nödfyllda, men Guds borg som innehåller den gudomliga tryggheten, den står fast genom vår nöd. Heman, som var en av Koras söner, en musiker samtida med David, han går väldigt långt i sin beskrivning av det här. Jag läser från psalm 88, vers 1. Och jag väljer att läsa det ur folkbibeln, för jag tycker att det är en starkare formulering där i översättningen. Även vers 14 i psalm 88. Och kanske känner vi igen oss i det här. Jag skulle tänka mig att många av oss gör det. Herre, min frälsningsgud, dag och natt ropar jag till dig. Låt min bön komma inför ditt ansikte. Vänd ditt öra till mitt rop, för min själ är mättad med lidanden och mitt liv närmar sig dödsriket. Men jag ropar till dig, Herre, om morgonen möter dig min bön. Våra nödrop går inte ohörda förbi. Morgonens nödrop når Guds öppna sinne och öra, om vi får tala mänskligt språk. Och nåden finns i borgen, även om den inte är skönjbar utanför för ögonblicket. Många upplever nöd och oro idag. Vi lever i en tid då människor är oroliga och rädda. Det finns mycket av nästan förväntan på att det ska bli ännu värre. Vi har krigshot, vi har skogsbränder, vi har sjukdomar. Vi överflödas av budskap om nöd. som ibland tränger sig riktigt nära, inte minst med det här våldet på mikronivån i vår egen närhet och olyckor av olika slag. Jag tror att den moderna svensken och för den delen världsmedborgaren behöver budskapet om nåd i nöd. Och det är vi som ska ge det. Den här mannen som jag nämnde förut som hette Horace Waters, baptisten som gav ut sångböcker. Han var känd för att ha en oerhört stark övertygelse i sitt liv. Och det sades om honom att han var ett levande, så här, han var en levande kommentar till Nya testamentets lära och livsprinciper. Denne man levde alltså ett liv under olika omständigheter som ständigt, enligt vittnesbördet, var en bibelkommentar. En kommentar till Guds information i ordet. Tänk att få vara en levande bibelkommentar i en värld fylld av nöd och ångest. Vi har hoppet i våra liv genom Guds närvaro med sin heliga ande och löftena i Bibeln. Så vi kan vara de personerna i vår närvaro. Hoppbärarna, nådebärarna, informatörerna om vad Gud vill och vem han är genom våra liv. Med Horace Waters som ett förebildligt exempel i historien. Och så läser vi såklart den kända versen som vi har sjungit redan idag här på morgonen. Ifrån Klagovisorna. Den måste man ju läsa under en sån här predikogenomgång av nåden och nöden och morgonen. Klagovisorna är skrivna i en tid av nöd. Och mitt i detta så utbrister författaren vers 22 i kapitel 3 och ett par versar till. Herrens nåd tar inte slut. Hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är den ny. Stor är din trofasthet. Min andel är Herren. Det vet jag. Därför hoppas jag på honom. Herren är god mot dem som kommer till honom, mot den som sätter sin lit till honom. Det är gott att hoppas i stillhet på hjälp från Herren. Nödens morgon kan också vara nådens morgon, därför att Gud är nådens Gud. Och där ligger också den ljuvliga fortsättningen i vår tankekedja. Gud är också hoppets Gud. Morgonen är också hoppets tid. Jesaja formulerar i kapitel 33. Herre förbarma dig över oss. Det är vers 2. Herre förbarma dig över oss. Till dig står vårt hopp. Var vårt stöd varje ny dag. Vilken bön. Vilken bön. Herre, förbarma dig över oss. Till dig står vårt hopp. Var vårt stöd varje ny dag. Och så glimmar hoppet tillbaka in i vår morgonsvit. Och vi förstår att nåden kan glimma in med hopp under alla omständigheter. Förbarmandets Gud sänder ljuset åter. Morgonen kommer. Psalm 37, vers 6. Han ska låta din rätt lysa som gryningsljuset. Din rättvisa sak som middagssolen. Och nu kommer ljuset tillbaka igen. I skapelseberättelsen efter det att Gud skapade himmel och jord är det första Gud gör är att han säger bli ljus. Och det blev ljus. Hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus. Också en känt citat ifrån Saltaren. Gud är ljus och gryningen kommer i kraft av att Gud är ljusets Gud. Det finns ytterligare en fantastisk vers som jag bara måste få citera som den sista i bilden som kommer upp här nu. Det är Zakarias som profeterar om Herren Gud i Lukas kapitel 1 i verserna 78-79 och säger om Gud att han ska komma ner till oss från höjden, en soluppgång för de som är i mörkret och i dödens skugga, och styra våra fötter in på fredens väg. En soluppgång för de som är i mörkret. Och nu närmar vi oss den här predikans kulmen. Det står nämligen om Jesus i citat från honom själv. Han säger, jag är världens ljus. När vi läser det och tänker på det så tänker vi ofta ljus i kontrast mot mörkret. Ja, det är så mycket mörker, men tack och lov, Gud är ljus och Jesus kommer med ljuset. Men som en soluppgång såklart, och det är ju jättefint. Men det finns också ett citat av Jesus i form av en uppenbarelse i uppenbarelseboken kapitel 22, vers 16, där Jesus säger, jag är den strålande morgonstjärnan. Astronomiskt sett är morgonstjärnan det fenomen som inträffar när en ljusstark stjärna vid östra horisonten syns vid soluppgången. Och det brukar i de flesta, alltså för det mesta, så handlar det om Venus. Men i perioden juli till september, läste jag, är det planeten Sirius. Fenomenet är att en stjärna, en planet, lyser i ljuset. Jesus är alltså ljusets ljus. Han är mörkrets ljus. Ja, ljus i mörkret. Men att Jesus säger jag är världens ljus är mycket större än att det kontrasterar mörkret. Det säger också i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Han skapade ljuset. Jesus är tillvarons ljuskälla och ljuscentrum. Jesus är alla ljus, ljuset i alla ljus. Han är hela tillvarons ljus. Han är egentligen själva tillvarons förutsättning. Så när Jesus säger jag är världens ljus, då avgör han vem som har vunnit. Och det som blir det helt avgörande beviset på det, det är att döden förlorar sitt grepp och Jesus uppstår. Därför uppstår han en morgon, han uppstår i ett ljus. Och han utlovar att ljuset är segrare, för han är verkligen världens ljus. Och det är starkt och mäktigt att tänka på detta. Jesus som en soluppgång, eller Jesus som en strålande morgonstjärna. Petrus uttrycker det, den strålande morgonstjärnan ska gå upp i våra liv. Han hänför det till de profetiska budskapen som finns i vår samling bibelböcker, framförallt gamla testamentet handlar det ju om såklart, när han säger det andra Petrusbrevet, där profetorden ska lysa på det här sättet och gå upp som en morgonstjärna, som en morgonstjärna i våra liv. Tänk att få gå in i varje ny dag i en förvissning ifrån Guds ord och från många människors vittnesbörd att ljuset besegrar mörkret. Men ljuset är det som alltid är. Mörkret är övergående. Jesus är morgonstjärnan. Jesus är soluppgången för oss alla. Tänk, morgonens Gud som är nådeguden, han som är närvarande i nöden, han ger också hopp. Vilken underbar tanke med morgonen. Morgonens Gud, vilken Gud vi har. Vi tackar honom för det nu. Vi lyfter dig, Herre, du som är en soluppgång, du som är ett morgonljus, du som är en stjärna som lyser i ljuset. Tack för att du, Herre Jesus, och Gud Fader i himmelen, skaparen av allt som är. Tack för att du i din nåd överskyler allt som går att beskriva som nöd. Därför att du är större, du är beständig. Du är segraren och ljuset har kommit för att en dag förverkligas fullt ut utan någon nöd, utan något mörker. Hjälp oss att leva i dig idag, Herre, så att vi som denne man vi kan höra talas om ifrån Amerika för så många år sedan kan få leva ett liv som kommenterar som vittnesbörd dig och din underbara gåva av nåd. Tack för att nåden har nått oss. Tack för att nåden har nått mig. Ärat vare ditt namn för morgonen. Amen.